I kanske 1000 av våra kyrkor i Sverige idag predikar man över ämnet att lyssna i tro. Det är kyrkoårets text. Jag ska också välja Matteus 13. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Det här kapitlet innehåller 7 eller 8 som vi kallar för liknelser. Berättande exempel som Jesus tar för att åskådliggöra en viktig sanning. Och här tar han upp just frågan om hur människor ställer sig till himmelriket. 4 av dem händer vid Genesarets sjö när Jesus sitter i båten och folket står vid strandkanten. De här sista 3, de tar Jesus personligt med bara lärjungarna. Och ni kan dem säkert alla 7. Mannen som sådde, ogräset, senapsfröet, surdegen, skatten i åkern, den dyrbara pärlan och sorteringen av fiskarna. De här 2 liknelserna, skatten i åkern och den dyrbara pärlan, där handlar det om hur man får sitt medborgarskap i himmelriket. Och flera av Jesu åhörare undrade, får man det automatiskt? Varför att man är jude och efterkommande till Abraham? Eller föds man direkt in i riket, precis som vi gör i ett annat land där vi är medborgare? Det var mycket vanligt att man gömde skatter i marken och värdesaker. I våra dagar, åtminstone här i Osby, så gömmer man pengarna i madrassen. Jag jobbar själv i en möbelaffär och den allra vanligaste frågan när man är på sängavdelningen är: finns det dragkedja som man kan öppna och stänga? Jag fattade ju aldrig detta i början varför man ville ha öppningsbar madrass. På Jesu tid fanns det ju inga bankvalv, bankfack eller kassaskåp. Därför placerar de flesta människorna sina värdesaker i marken, i ett hemligt utrymme. Och när man behövde pengar, köpa eller sälja något, så smög man sig dit nattetid. Att ingen skulle upptäcka gömstället man hade. Och så tog man fram det man ville ha tag i, grävde ner och gömde sin låda eller ask igen med skatten. Palestina var ju ett krigshärjat land. Därför var det nödvändigt att man grävde ner sina värdesaker för att inte bli plundrad av andra folk som kom med sina arméer. Och Josefus som var historiker kan berätta om just detta, att man gömde sina silver- och guldföremål i marken som skydd mot krigshärjningar. Problemet blev ju när Israels folk hamnade i deportation till Assyrien eller Babylonien. Då blev skatterna kvar i marken. Och det var många som gick förlorade på grund av detta. Ända tills någon i eftervärlden av en händelse råkade stöta på en sån där skatt i marken. Och tydligen var det detta som hände för den här mannen som var ute och grävde. Det finns kristna som har problem med den här berättelsen. Man tycker att det är oetiskt. Att inte mannen som upptäckte skatten rapporterade till ägaren: jag har hittat en skatt i din åker. Man tycker att det borde tillhört honom istället. Men det är inte riktigt så. För poängen i berättelsen för det första är att mannen som upptäckte skatten, han sålde allt vad han ägde för att skaffa sig den här åkern. Men sen om vi tittar på det här med oetiskt handlingssätt. För det första, skatten var inte nedgrävd och gömd av den nuvarande ägaren utan av någon annan. Han kände inte till att den fanns där. Annars hade han grävt upp skatten innan han sålde åkern. För det andra så sa den rabbinska lagen att om man hittar nedfallen frukt eller borttappade pengar och värdesaker så tillhörde det upphittaren, om ägaren var okänd eller död. För det tredje, om den här köparen verkligen hade varit oärlig, då hade han grävt upp skatten och tagit den utan att köpa åkern. Pärlan då? Den handlar om en köpman som hade till yrke att köpa och sälja. Han var grossist. Han kunde resa omkring i landet och kanske till och med i främmande länder för att se om han kunde upptäcka något värdefullt som man kunde köpa och sen sälja vidare med en viss förtjänst. Och förmodligen så besökte han regelbundet områdena vid kusten där man gjorde de här fynden av pärlor. Och han brukar prata med dykarna och deras återförsäljare, diskutera priser och pruta som man alltid gör i affärer. Att dyka efter pärlor var extremt farligt. Många dykare hade dött och blivit svårt skadade i sökandet efter just de här ostronen som innehöll de här värdefulla pärlorna. Dels var pärlorna sällsynta, dels var de vackra och därför blev de värdefulla också. Och på den tiden så köpte man pärlor som en investering, precis som man idag köper diamant eller tavlor för att placera pengar. Man kunde till och med ha en hel förmögenhet gömd i kläderna när man var på resa, därför att de här pärlorna tog inte så stor plats. Då är frågan, vad är syftet med de här åskådningsexemplen som Jesus tar? Jo, vi kan dra minst 6 lärdomar. För det första, att var och en måste själv göra anspråk på sitt medborgarskap i Guds rike. Vi får det inte automatiskt. Man får det inte i arv från föräldrar eller från staten. Man måste offra allt för att vinna Guds rike. Det räcker inte att man går i kyrkan regelbundet eller att man är uppvuxen i en kristen familj. Det är inte tillräckligt. Man måste själv ta personlig ställning. För det andra så kan vi dra en lärdom att det är värt hur mycket som helst att hitta skatten. Det är värt att ge sitt liv för att få sitt medborgarskap i himlen ordnat. Och även om vi idag skulle köpa guld, silver, ädelstenar, så skulle det inte göra oss lyckliga. Det skulle inte kunna köpa oss lycka, laga en skadad relation, ge ett oroligt inre lugn och ro. Eller ett oroligt hjärta, ge det frid. Utan att man gör upp med Gud och människor. Det är bara medborgarskapet i Guds rike som kan ge ett bestående värde. Men priset är lika för alla. Kostar inget. Ändå måste vi vara beredda att ge upp allt. Den tredje lärdom vi kan dra är att Guds rike är inte synligt för ögonen ännu. Det blir inte förrän Jesus återvänder och upprättar riket i sin fulla kraft. Då blir det synligt. Än så länge så är det inombords Guds rike. Man tycker det är konstigt att människor lovordar skatten i åkern. Att man ger upp så mycket för att vinna så lite, säger många människor, är konstigt. Men det är samma sak med en ädelsten eller en pärla. Man kanske uppskattar skönheten. Man tycker att Jesus var unik. Men man ser inte värdet i det andra. Att han är vägen, sanningen och livet. Den enda som är värd prioriteras här i livet. För det fjärde kan vi dra lärdomen att medborgarskapet i Guds rike ger en bestående glädje. Många av oss vill bli berömda, vinna ära och makt. En bra affär ger tillfredsställelse. En god middag vill vi inte vara utan. En bra hälsa är också ovärderlig. Men ändå säger Jesus att han har berättat detta och sagt dessa ord för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vi behöver hans ord för att bli lyckliga. Den femte lärdomen är att vi kan komma till himmelriket på olika sätt. Det finns inte ett sätt för alla. Vi kan ta de här 2 exemplen. Båda i liknelserna upptäcker ju skatten som något extremt värdefullt. Sälja allt vad man äger för att köpa det. Men man kommer på det på olika sätt. Han som grävde i åkern snubblade över skatten. Han sökte inte efter den. Men den som köpte pärlan, han var ute och sökte ivrigt efter något värdefullt att köpa och sälja. Finns människor som har kommit till en gudstjänst för att skoja med pastorn, driva med hela gudstjänsten eller störa den och lämnat mötet med en tro i bagaget. Kvinnan vid Sykars brunn, hon kom för att hämta vatten. Hon träffade mannen med det levande vattnet. Blev en kristen, ställde sin vattenkruka och skyndade hem för att berätta om sin upptäckt. Den blinde tiggaren i Jerusalem, han visste inte ens vem Jesus var. Han bad inte ens om att bli botad. Men ändå handlade han på Jesu uppmaning och fick tillbaka sin syn. Den etiopiske hovmannen, han sökte ivrigt efter sanningen. Och när han träffade Filippos så fick han svaret på alla sina frågor. Och blev en kristen och döpt i samma ögonblick. Och den sista lärdomen vi kan dra av de här liknelserna, det är att det krävs en transaktion för att få del av Guds rike. Genom att man betalar allt vad man äger. En del känner sig lite illa till mods. Ska man verkligen betala för att få del av Guds rike? Och Bibeln säger ju från första till sista bladet att frälsningen är en fri gåva. Den kostar inget. Men ändå är det så att vi måste vara beredda att ge upp allt för att vinna riket. Den som älskar far och mor mer än mig är inte värdig att bli min lärjunge, sa Jesus. Och den som vill följa mig, han förnekar sig själv och tar upp sitt kors och följer mig. Med andra ord, den som inte är beredd att ge upp sitt gamla liv får heller inte det nya livet. För många år sedan så levde en mycket, mycket förmögen man i Amerika i staten Pennsylvania. Han hade en mycket duktig och begåvad son. Men pappan, det var lite Ingvar Kamprad över honom. Han ville inte förstöra sonen och hans inställning till pengar och välstånd. Så därför uppfostrade han honom i den hårda skolan. Och försökte honom att tro att han var tvungen att arbeta för att förtjäna sitt uppehälle. Pappan lät grabben välja vilken skola han ville gå i. Lät honom gå igenom gymnasium och universitet. Och till slut så fick han gå en högskolekurs i ett teknologiskt institut och ämne. När nu pojken har fått all sin utbildning klar så berättar han för sin pappa att nu var han beredd att börja jobba. Bara han kunde komma på vad han ville satsa på. Pappan bad honom komma in på sitt kontor morgonen efter och han kom dit. Pappan lämnade över en påskriven check till honom på 10 miljoner kronor. Och grabben blev mycket förvånad. Men pappan sa, även om jag är en mycket förmögen man, så blir detta allt du någonsin kommer få från mig. För jag har planerat det så att när jag dör så kommer alla mina tillgångar gå till filantropiska projekt som jag är intresserad av. Så du får inte mer av mig än de här 10 miljonerna. Och jag har gett dig den bästa utbildning som finns. Och jag försökte ge dig självförtroende och ambitioner att lyckas i livet. Och de 10 miljonerna har du att börja med. Min son, om du inte kan lyckas med ett sånt utgångsläge, då är det inte värd att satsa något mer på. Pojken samtyckte allra varmast och sa att det här var mycket mer än han någonsin hade kunnat drömma om att han skulle få från sin pappa. Pappa, jag är säker på att jag kommer lyckas, sa han. Dag efter dag när man träffas vid frukostbordet så undrade pappan om sonen hade bestämt sig för vad han skulle satsa sitt liv på. Och varje dag sa grabben att han fortfarande letade efter det rätta tillfället och det rätta objektet. Men så var han osynlig i 10 dagar och kom tillbaka och mötte pappan. Så sa han, nu vet jag vad jag ska göra. Jag har precis hittat vad jag ska satsa mitt liv och min utbildning på. Jag har köpt Gamlinsons gård Pappan gav till ett utrop. Va? Har du köpt Wilkinsons gård? Ja visst, sa sonen, det är precis den gården jag har köpt. Och det är tacken för att man skänker pengar till sin son. Vet du inte att 3 generationer med lantbrukare har svultit ihjäl på den gården? Och de har varit mycket bättre lantbrukare än du någonsin kommer att bli. Jo, jag vet det, sa sonen. Men jag tänker inte bedriva lantbruk på den här gården. Jag tror inte att Gud har placerat 800 tunnland med mark på den här jorden för att någon människa ska sitta på toppen och svälta ihjäl där. Jag tänker ta reda på vad som finns under marken. Hur mycket betalar du för gården, undrar pappan? 2 miljoner och inte ett öre mer, sa grabben. Du är inte klok, sa den förtvivlade pappan och sa, det är bäst att ge mig resten av pengarna så behåller jag tills du har fått tillbaka ditt förstånd alla pengarna. Men pojken vägrade och sa att han behövde de här pengarna för att utforska sitt projekt. Pappan varnade honom för att slänga alla sina pengar i ett enda stort råtthål. Och när han sen var pank, då fanns det ingen mer hjälp att få. Han tyckte också att det var uselt av skolorna att släppa ut elever så tidigt i livet innan de riktigt hade lärt sig någonting av verkligheten. Som i fallet med hans son. Men utan att bry sig om de här varningarna så fortsatte grabben att utforska det här projektet. Och ganska snart så stötte han på en mycket stor kolfyndighet. Hans pappa gick omkring en vecka med hatten på sned och tummen inkörd under hängslarna och berättade stolt för alla andra om hur klipsk hans son var. Var det inte det jag sa? Min grabb är den smartaste grabb som någonsin har levt i den här stan. Jag sa ju att han var klipsk, att han skulle snart lyckas med något stort. Till pojken sa han, nu grabben ska vi starta ett företag och börja utvinna de här kolfyndigheterna. Sälja kolet så blir du rik på kort tid. Men grabben sa, nej, vi ska inte alls göra något sånt. Vi håller överhuvudtaget inte på med någonting. Men jag tänker gräva djupare och se vad som finns under kolfyndigheten. Pappan protesterade förgäves. Men grabben var orolig och sa, och pappan sa, du har haft tur en gång. Låt det stanna vid dig. Var nu förnuftig. Men bara några veckor senare så upptäckte grabben en stor fyndighet av järnmalm under kolet. Knapparna i pappans väst, de höll på att ramla av allihop när hans stolthet svällde och svällde. Och hans vänner fick lyssna på hans skryt en gång till. Men pojke som har huvudet på skaft, som min, och en pappa som uppmuntrar honom så kan han gå hur långt som helst. Snart lägger han hela stan under sina fötter. Men till grabben sa mannen, eller pappan, nu när vi hittat både kolet och järnmalmsfyndigheten också på så nära håll och nära varandra så ska vi starta ett företag, vi ska köpa en smältugn och så blir vi så konkurrenskraftiga att ingen i det här området kan konkurrera ut vår gruvindustri. Vad ska vi börja med för startkapital, tycker du? Pojken svarar lugnt. Vi ska inte alls starta någon industri. Jag vill först veta vad som finns under järnmalmen. Och trots pappans vilda protester så tog han en inteckning på allt vad han ägde. Alla sina tillgångar för att få nytt kapital till att utforska marken ännu mer. Och snart så lyckas han hitta en stor oljefyndighet på sitt område. Och ända till den dag han dog så kunde han inte göra av med alla de inkomster och vinster som han fick på det stycket torra land där 3 generationer av lantbrukare nästan hade svultit ihjäl därför att de aldrig hade vågat öppna förråden och se vilka tillgångar som skaparen hade placerat i den mark där man hade nästan svultit ihjäl. Hör du till dem som inte har öppnat upp skatten i åkern? Som inte tyckte det varit mödan värt att börja gräva? Det gör ont och ryggen mår inte bra. Är den här skatten inte värd något? Inte tillräckligt i dina ögon för att du ska tycka att det är värt jobbet? Ge skatten i åkern en chans. Den är värd att grävas upp. Och det är den enda skatt som har ett värde i våra dagar av orkaner, stormar, inflation, konkurs och arbetslöshet. Den här skatten behåller sitt värde alltid. För himmelriket är som en skatt. En man hittar den och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger för att köpa den. Så storslagen är skatten i åkern.